Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Melander Lambrell.
Nu kommer min son hemma. Han ska vart och handlat ingredienser till kladdkaka. Nils, kom ett tag.
Fy fan vad gott. Jag har varit sugen på det hela dagen.
Gick det bra?
Ja, det gick bra.
Du avbröt. Jag gjorde precis introt här till min podd. Du avbröt det lite grann när du kom in och skrek hallå.
Hej Nils.
Hej.
Tja.
Ja. Nej, det är skoja. Men gick det bra? Och du har massa daim i handen. Bra.
Ja.
Bra, okej. Okay.
Vi ska bara... Det var 3 för 2.
Så att... 3 för 2, det kan vara bra deal. Men gör i ordning kladdkakan så kommer jag. Ska bara podda klart. Ja. Gud, unga va?
Jag är inne på 43 timmen av min fasta nu, jag är helt snurrig.
Men vadå, du kör på alltså?
Ja, jag får äta efter det här.
Men det är ju glada nyheter, lite andra glada nyheter John, jag får ge dig rätt där. Du har ju länge hävdat det här, men jag har ju sagt att så är det såklart inte. Men du har ju varit jäkligt enträgen och du har sagt att ja, men så här är det förstår du väl, jag har forskat på det här och så vidare. Och nu visar det sig att du hade rätt, så jag ber om ursäkt.
Om vad då?
Nej, men du har ju hävdat det länge det här att, jag menar att delfinhonorna då har en fungerande klitoris. Nu är en ny studie här i veckan som publiceras i Current Biology. Och de visar då forskargruppen att delfinklitorisen har enormt mycket svällkroppar och fantastiskt känsliga nervändar då. Den är rejäl i uppsvällt tillstånd. Ja. Så det är precis det här du har sagt hela tiden, Jan, att du visste om det här. Men jag hävdar ju att inte.
Varför är du så otroligt intresserad av det här, Jan? Men det är så märkligt.
Fåna är inte nu.
Men det var ju fascinerande ändå att jag hade fel. Och jag är inte den sista som erkänner då att jag har fel när jag blir rättad. Så bra, bra poäng till dig, John.
Roligt, roligt.
Den är rejält tilltagen i uppsvällt tillstånd. Och det som passerar närmare. Ja, men den är omöjligt att undgå och bli stimulerad.
Varför läser du delfinnytt?
Det stod i alla publikationer och alla rikstidningar egentligen. Konstaterar forskarna då i Massachusetts, Anders Villander med sällskap. Det är din far, va?
Med sällskap. Vad är det för sällskap?
Ja, det är torsdag. Hur mår ni? Känner ni er friska? Så?
Ja, men jag känner mig helt okej. Okay. Jag känner mig bara lite besvärad för att då min 10-åring ska börja på sån här pingis idag. Det kanske inte är den hetaste sporten, men det är ändå en sport.
Nej, men det kunde ju vara värre. Jag trodde du skulle säga att den ska börja på någon undersökning eller BUP eller att den mår dåligt. Eller börja på pingis är ju ganska...
Ja, men alltså det var ju inte de coolaste i skolan som gick på pingis. Men nu verkar det liksom ha svängt. Så nu är det typ de coolaste i skolan som går på pingis. Och man ska ha ett 5-stjärnigt racket och sådär. Och jag tycker det är kul för jag älskar pingis så jag spelar mycket själv. Men då har då tydligen Betty sagt till Kjell då att jag inte får följa med till pingisen. För att jag är tydligen pinsam.
Ja.
Och anledningen till att jag är pinsam, då drog hon upp ett exempel. Och det var att jag hade, när vi var på den lokala greken här i Huddinge, så hade jag dratt upp mens när vi satt på restaurangen.
Och men då är någon sagt bytte?
Nej! Fy fan, vad äcklig du är! Nej, men som samtalsämne.
Jaha, jag trodde det var okej, okay, jag trodde det var så här att ni kör aioli, men jag...
Den lokala greken, är det en restaurang eller bara en grek som bor i Huddinge?
Nej, men det är typ så här grekiska kolgrillsbaren eller vad fan det heter. För jag har alltid tänkt så att det är viktigt för mig att avdramatiserar det här med mens och kroppen och funktioner och sådär. Och att man ska kunna prata om det var som helst, när som helst.
Uppenbarligen.
Men det blir så jobbigt nu att komma tillbaka och bita mig i arslet. För nu tycker hon då att jag är pinsam. Så då får jag känslan att jag kanske borde följa med ändå och verkligen gör en grej av det. Alltså skämmer ut henne ordentligt.
Sitta och vifta med något mensskydd eller någonting i publiken.
Nej, men typ alltså går in där och säger så här, vet ni, det är så skönt nu när jag är gravid. Det bästa med att vara gravid är verkligen att jag får en paus då från att koka den här menskoppen. Ni vet, menskopp, ja, hörni barn. Ja. Och så fortsätter, tar man det liksom därifrån.
Jag skulle kanske avråda dig.
Nej, men alltså oavsett så tänker jag så här, mens är ju någonting som figurerar. Jag fick ju min så tidigt. Nu får ni lyssna på det här bara. Jag tycker att ni ska lyssna på det här. Jag fick min mens redan när jag var 10 år gammal. Ingen som hade snackat om mig vad det var. Så det var ju en chock för mig att det dök upp. Och jag trodde att jag var döende och massa sådana grejer. Och jag tänker att så vill inte jag att det ska vara för mina barn. Oavsett om de kommer menstruera eller inte, så tycker jag att det är någonting som man bör föra upp. Oavsett om man har en son eller en dotter. Att det finns. Mm. Och det är naturligt och det är inget konstigt med det. Och det behöver inte ens vara särskilt jobbigt. Typ.
Det är väl en fin tanke. Jag tycker fortfarande att det är lite svårt och jag har aldrig egentligen tagit upp det så.
Nej. Alltså,
men 10 år är ändå, jag är inget biologiskt geni, men det är ganska tidigt ändå. Men Gotland, var det närheten till forna Sovjet som kan ha påverkat mig?
Vadå, du menar att vi är liksom experiment?
Nej, jag tänker bara att det var närmare Tjernobyl och att det kan vara påverka.
Ja, men jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tänker också att det kan lite bero på innehavet.
Du hade ju också en syster med 3 armar. Jag vet, kan det?
Nej, men jag tror en grej i det här är att man får fullfet kost. Vi som är inne på hälsa nu, det är fullfet kost. Utveckla kanske hormoner tidigare. Jag vet inte.
En Gotlandsnyhet är ju också att de börjar stocka upp med fler militärer på Gotland nu för att rysshotet växer. Vad tycker du om det?
Nej, men jag har ju sagt det här länge. Det är ju en anledning till att det var helt liksom självklart för mig att ta Doktorov som efternamn, är ju att jag är garderad nu när ryssen kommer. För det är inte en fråga om utan när. Och det här har ju varit tydligt länge. Jag vet ju till exempel att de har haft problem med att de här stridsflygplanen har sprängt ljudvallen. Det får man ju inte göra egentligen, för att det blir ju liksom ganska massiva, det låter som sprängningar typ. Och det har de ju gjort, då säger de att det var under övningar, men källor till mig då, säger ju att...
Vadå, militärkällor?
Nej, men inom, alltså för det finns ju...
inom släkten Doktor då?
Nej.
Det är ju inte samma sak som underrättelsetjänsten.
Jag kan inte röja mina källor här, men säga
nej,
att
farbror Bengt, visst är farbror Bengt.
Farbror Bengt vid julbordet.
Ja, men ryssarna har kränkt då svenskt territorium liksom, och då har man skickat upp sina JAS-gripen och försökt att jaga bort dem och bara markera närvaro liksom. Och det är det som har hänt. Och det har hänt ett flertal gånger nu.
Ja, men ser du det framöver? Är det någonting som påverkar er gotlänningar i er vardag?
Nej, men alltså, så här,
hur blir det med Stockholmsveckan?
Ja, förlåt, men det gör mig ingenting om ryssarna utrotar den. Nej, men Gotland har ju varit rysk typ någon dag så där när ryssarna klev i land och svenskarna bara la sig och bara sa nej, ta Gotland, it's yours. Men nej, jag tror så här att... det kommer säkert att hända någonting mer framöver. Det kan vi nog vara ganska redo för. Liksom. Sen kommer vi inte kunna göra ett skit åt det kanske om vi inte har backning.
The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde för allt det senaste inför den stundande invasionen. Truls heter han, va? Han som har gjort ping i sexigt igen. Det är ju inte det bästa namnet om man ska försöka sexa till ett par.
Jag har en kompis som heter Truls. Det är ett fint namn tycker jag.
Ja, jag verkligen, men jag menar just att du förstår, menar att man säger så här, nej, det är inte töntigt med pingis längre. Nu har vi ett nytt affischnamn. Välkommen in Truls. Han är ju duktig såklart, men...
Ja, verkligen. Ja. Men jag förstår precis vad
direkt från trolltyg i tomteskogen.
Han är också född i de småländska skogarna 2002 står det på hans hemsida, så att det är inte så far.
Oj,
ja.
50% människa, 50% bumling.
Det är torsdag, trots att vi befinner oss på olika håll så är det torsdag, så vitt jag vet, och det innebär ju alltid då krimmorgon. Har du någon liten tease, John? Har du ett fall för oss även idag?
Ja, men det har jag. Det här fallet, för mig är det ständigt aktuellt, men det aktualiserades ganska nyligen återigen. Och teasen är väl då att vad var det som Amanda Knox gjorde på den här 3 sekunder korta filmsnutten som fick henne dömd för mord?
Amanda Knox, det är alltså det så kallade Halloween-mordet, va?
Det stämmer.
Mm, spännande. Alldeles strax. Jag ska bara plöja igenom en minut först om det är okej med er. Mm. Ja, ni har inget val, här kommer. Messias minuta. Jag tänkte nu begå någon slags harakiri på Marvel-filmerna. Jag vet inte om ni är fans av Marvel.
Ja, jag älskar
Nej.
Marvel.
Hatar Marvel.
Du älskar Marvel. Ja, jag vet, John, att du hatar. Du älskar dem, klart.
Ja, jag tycker det är jättefestlig filmmotiv.
Festlig filmmotiv. Ja,
nej, men jag hatar inte Marvel. Jag bara hatar vad Marvel gör med övriga filmindustri.
Ja, men precis. Det är väl det som är lite intressant nu då, för att den senaste Spider-Man, jag såg den här på jullovet, därför jag tänkte prata om den. Spider-Man No Way Home. Det var den första filmen under pandemin att dra in mer än $1 miljard. Och det har visat sig så att den har varit ganska ensam där uppe i toppen. Liksom, det går ju nästan inga andra. Den här utvecklingen har ju varit på gång i många år. Att det är fler och fler uppföljare, fler och fler Marvel-filmer, fler och fler filmer med Dwayne The Rock Johnson. Men det är typ det enda som egentligen går, liksom, som funkar. För att vanlig, ska man säga lite mer klassisk kvalitetsfilm försvinner ju allt mer då från de här stora biograferna. För att det är allt för få som går på dem.
Ja.
Och det är ju fascinerande. Martin Scorsese gick ju ut också här innan jul och sa att det var inte riktigt konst det här. Det här är mer liksom någonting annat. Men då svarade då Tom Holland som spelade den här senaste Spindelmannen. Han svarade då att jo, men det är visst konst, och Scorsese har ju aldrig ens försökt göra en Marvel-film, och vad vet han om det och så vidare. Det, så att, såklart, men han är ju så att säga också part i målet, får man säga. Som den nuvarande Spindelmannen.
Ja.
Men jag såg den här i alla fall, och jag vill då inte gå i samma fälla som Kim Kardashian gjorde här när hon såg filmen.
Vad tror du?
Nej, men hon var på premiären typ, och så la hon ut på sin Instagram-story att hon spoilade då filmen egentligen.
Nej.
Hon la ut liksom spoilers av filmen på sin Instagram-story, vilket då fick fans att skriva: jag har aldrig hatat någon så mycket. Jag följde henne inte ens, och nu är allt förstört.
Ja.
För att de här Marvel-människorna har en förmåga, eller de har liksom en förbläst för att ta det här på ett väldigt stort allvar. Och det som förvånade mig, jag och även du, John, vi är ju då wrestling-fans, professional wrestling-fans, en underhållningsform där matchutgången är uppgjord, och det har ju vi fått skit för ända sedan vi var liksom tonåringar. Man sa att man gillar det här, så det som folk säger då är ju ofta att ja, jag gillade också wrestling när jag var barn.
Ja.
Ja, alltså jag gillade ju det. Sen fick jag reda på att det var uppgjort, men ni verkar inte veta om att det fortfarande är uppgjort. Och det är ju även mediejargongen i USA så där, att liksom att jaha, det här fake-grejen som är uppgjort. Vilket är intressant, för det här appliceras aldrig på någon annan underhållningsform. Alltså det är ingen som går, när jag säger att jag ska gå och se Spider-Man, att säga såhär, jaha, okej, jag gillar Spider-Man. Men sen förstod jag att han hade inga nät som sköts ut ur händerna på honom. Han kan inte flyga egentligen. Alltså det är precis bara på wrestling. Och det som fascinerade mig då när jag såg nya Spider-Man, först ska man säga att filmen var lång, otroligt lång. De är alltid 4 timmar långa. Och jag förstår, det är alltid så att man, det händer någon action, och sen så somnar jag alltid i 2 timmar, och sen vaknar jag, och då är han fortfarande i samma jävla uppdrag. Det är liksom, det finns ingen...
Det händer någon action, ja.
Du vet, han har en röd huva på sig, och sen somnar jag i 2 timmar, och så vaknar jag, och så är det samma rödhuvade man som står och ska... Det är otroligt långt. Men min son älskar det, han verkar inte somna alls. Men jag sover där bredvid honom. Och nu kommer spoiler alerten. Och det var här det Kim Kardashian fick folk att rasa på. Så att om ni inte har sett den och har tänkt att se den, om ni är någon slags Spider-Man-head, eller vad man nu kallar sig, en Marvelista, eller vad man nu kallar sig, stäng av då, eller spola fram 5 minuter. Okay. Det som är då grejen i den här senaste Spider-Manen, det är att då de gamla Spider-Manen från någon slags parallellt universum återvänder till den här.
Ja, det då förklarade trailern.
Vad då gamla Spider-Man? Alltså skådisar eller?
Ja, alltså de som spelade då, först då Tobey Maguire som spelade 02-07, och sen Andrew Garfield som också var med då emellan Tobey och Tom Holland. De gör liksom ett inträde, de bryter då den fjärde väggen. Alltså förstår du, det blir som en meta.
Ja.
De tre hjälps åt, fast de är från... Ja, det är lite roligt. Det är det enda som egentligen är kul i den här filmen.
Okej, men är de... Alltså, finns det flera Spider-Man?
Ja, de har då levt i parallella universum. Så att de filmerna har liksom också skett. Det är faktiskt lite kul, det är lite nytt så i alla fall.
Uh-huh.
Men det som fascinerade mig, jag såg det här som en svensk biosalong, juldagarna i Stockholm. Och då först när Andrew Garfield, då den här andra Spider-Manen, dyker upp, när han tar av sig sin huvud och det visar sig att det är han, publiken säger wow! Det är en pop.
Ja, cool.
Det är en pop.
Det skulle jag också ha gjort.
Alltså det som man då i wrestling kallar för en pop, alltså när publiken bara emotionellt investerar sig i ögonblicket och glömmer att allting är skrivet och att man bara reagerar som ett barn.
Ja.
Och sen då, när jag tror att det inte kan toppas, då visar det sig att det kommer en ny Spider-Man, masken åker av, det är då Tobey Maguire. Och då börjar folk applådera, tjuta och vråla i salongen.
Jag hade börjat gråta. Så, absolut.
Jag menar bara att det är så absurt att samma människor som har hånat dig och mig, John, i decennier... Ja, jag vet. Sitter nu och skriker av glädje när någonting som är ännu mer fake. Det är så absurt för mig. Jag såg dem i ögonen och sa, det är ni era jävlar som har suttit dömt mig alla år.
Ja.
Och nu sitter ni här och poppar till att någon tar av sig luvan i en Spider-Man-film. Jag blev vansinnig.
Ja, jag förstår det. Och det var vuxna som poppar, inte barn.
Ja. Uh-huh. Ja. Till och med när vi var jag och John var i Miami för 10 år sedan, så var vi på ett lyxhotell, vi bodde där. Och då kommer det in en, vad vi misstänker är ett basketproffs. Dwayne Rock Johnson gör sin comeback till wrestlingen den kvällen. Jag och John har varit där och sett det. Det är The Rock mot John Cena. I alla fall, då ska vi in i hissen samtidigt, jag och John och det här basketproffset. Han säger så här, hey guys, what are you doing in town? Och då sa vi har varit här för att se WrestleMania. Han sa, ah, oh, all right. I used to like that when I was a kid. But then I found out it was fake.
Hånade.
Och jag och John tittar på varandra och bara... Oh yeah, all right, yeah, we still like it.
What do you mean fake, sa du?
Ja, men sen, det konstigaste av allting hände då, när vi åkte upp hissen, och precis innan han går ur hissdörren, så ställer han ändå frågan som har då fascinerat mig sen den där dagen i april 2012. Han har då avslöjat att han har varit fan när han var barn, han har sagt att det är fake, nu bryr jag mig inte längre, men han vet ändå att det är Rock mot Cena. Så precis innan han lämnar hissen så tittar han oss i ögonen och så säger han bara, all right, but who won then? Så jävla konstigt. Vem var det som vann ikväll då? Och så sa jag, The Rock. Och då sa han, all right, great. Och så gick han. Torsdag, och då har vi fått hit honom till studion. Eller ja, han är väl i och för sig alltid här, men det är en av Sveriges främsta krimexperter. Han är min vän, han heter JVL, och det är dags för det här. Krimmorgon. Ett nytt spännande fall hoppas jag idag ska du då gå igenom. Är det det så kallade Halloween-mordet?
Det är det, och det har ju blivit aktuellt nu igen nyligen för att mördaren har precis släppts ut ur fängelset. Han har avtjänat sitt straff då. Hans namn är Rudy Guede. Han har avtjänat 13 år av sitt 16-åriga straff den här vintern, och nu har han alltså också släppts fri.
Det är otroligt ju att han nästan är anonym. Ja. Alltså den mördare som faktiskt har dömts av en domstol, den enda skyldiga i den här soppan, om man ska gå då enligt domstolen eller efter domstolen, är nästan anonymiserad om man jämför med de här andra personerna.
Ja, verkligen. Alltså han är ju han är den enda som är dömd i domstol, men det är ju andra som har blivit dömd då i massmedia och i allmänheten, stora delar av allmänhetens medvetande.
Hon blev väl dömd?
Hon blev dömd först och sen blev hon släppt.
Ja,
så hon
precis.
Är både dömd och friad och samtidigt inte friad alls. Samtidigt så lever hon ju fri men ändå inte fri och så vidare. Men vi att han har släppts ut nu har ju lett till då att den här kvinnan, Amanda Knox, nyligen gick ut på sin Twitter och uppmanade mördaren Rudy Guede att rentvå hennes namn. Alltså nu, hon menar ju så här, nu är han, du är fri nu. Säg bara att jag inte hade med det här att göra liksom. Och jag skulle gärna vilja eka hennes tweet här, för att trots att en mördare blev dömd så har Amanda Knox i många sammanhang ändå pekats ut som delaktig i mordet. Varför har hon blivit det? Jo, det är på grund av vad hon gjorde i en några sekunders kort filmsnutt som kablades ut över världen. Men vi tar det från början då, för att i efterhand så låter det ju som en tonårsfantasi som förvandlades till en fruktansvärd mardröm kan man säga då. Det var ju den amerikanska utbytesstudenten Amanda Knox och italienaren Rafael Solecito som hade blivit blixtförälskade i varandra och spenderade några intensiva dagar tillsammans då 2007. Det var en väldigt kort tid de hade varit ihop alltså. Ungefär lika kort som Arje Snickarens stubin. 20-åriga Amanda Knox hade lämnat tryggheten hemma i Seattle för att plugga i Perugia, Italien, och arbetade deltid på baren Le Chic, som på den tiden ägdes av färjan Håkan. Och Amanda Knox...
Redan då? Redan.
Ja, exakt. Han har sålt den sen, tror jag. Amanda Knox har ju berättat att hon kom hem kring lunch den här dagen efter att ha sovit hos Rafael. Hon delade lägenhet med den brittiska utbytesstudenten Meredith Kersher, som var 21 år vid den här tiden. Men hon kunde inte hitta Meredith någonstans när hon kom hem. Istället möttes hon av en öppen ytterdörr och ett nedblodat badrum, enligt Knox egen berättelse. Hon försökte ringa Meredith men fick inget svar, och till slut så ringde hon polisen. Två polismän kom till platsen och hittar då Meredith Kersher död. Kroppen var övertäckt med ett täcke. Hon hade utsatt för övergrepp och hade blivit brutalt mördad. Italiensk polis menade att mordet var extra brutalt eftersom Meredith lämnats att förblöda till döds. Och snart hade händelsen fått stor uppmärksamhet i hela världens media. Delvis eftersom Meredith var utklädd i en vampyrkostym efter att hon hade varit på en maskerad då tidigare samma kväll, och då kom det att kallas Halloween-mordet i tidningarna. Och jag menar, tidigare hade det mest dramatiska som hänt på Halloween varit när Jockiboi dykt upp på en Halloweenfest i blackface.
Joakim Lundell. Joakim Lundell.
Ja, just det. Så det är klart att ja, det blev en grej. Media gillade det här Halloween-mordet. Polisens misstankar riktades snart mot Amanda och Rafael, för de ansågs ha betett sig underligt när de då bara timmar efter mordet gjorde någonting som fångades på video. Och jag vill hävda att det är här, i den här korta videon utanför mordplatsen, som Amanda Knox döms i allmänhetens ögon. Jag tänker att vi kan lägga upp den videon på vår Instagram, @dailymessiah, så får man titta på den. Jag återkommer till den också. På mordplatsen så hade polisens tekniker hittat DNA som knöt paret till platsen, alltså Amanda och Rafael. Och det var ju kanske inte så konstigt då, med tanke på att Amanda bodde där. Men det här användes i alla fall emot dem. Men det fanns också en massa DNA från en annan person. Och via obduktionen av Meredith så hittades tecken på att hon hade haft sex med en man, Rudy Guede. En man som var känd för att gjort inbrott i kvarteren kort innan hon dog då. Och hans DNA hittades. Den här Rudy greps ju då och erkände att han hade haft sex med Meredith, men hävdade att en annan man hade mördat henne när han var på toaletten.
Okej. Okay. Som man brukar. Ja. Det är jobbigt att det hände.
Ja, exakt. Man ska bara på toa och sen. Men det hjälpte inte, utan han dömdes mot sitt nekande. Men rättegången mot Rudy samlade på långa vägar inte så mycket uppmärksamhet som de mot Amanda och Rafael, som inleddes i januari 2009. Den lilla rättssalen var så full av reportrar från världens alla hörn att ett par journalister fick sitta vid försvarets bord för att få plats. Bland annat Aftonbladets Tobbe Ek, vars keps tog upp halva rättssalen.
Ja, det är så jävla typiskt att han ska in med den hela tiden just i rättssalen, för man tänker att man borde spara plats istället för...
Ja, men han kunde ju tagit av sig kepsen kanske, men det gjorde han inte.
Ja, men det är ingen som har sett honom
med
kepsen.
Nej, jag tror inte att det finns.
Polisens teori var i alla fall att mordet på Meredith var resultatet av en sexlek som gått fruktansvärt fel, och medierapporteringen hade centrerats då kring Amanda Knox och hennes sexliv. För tidningarna hade hittat hennes MySpace-konto. Och för er som inte vet vad det är, så var det en sociala medieplattform som TikTok ungefär, fast där allt såg ut och lät för jävligt.
Ja, det gjorde det verkligen.
Ja, men om man minns MySpace, fan vad, liksom, vad mycket skitljud man har lyssnat på MySpace. Och där på MySpace så kallade Amanda Knox sig själv för Foxy Noxy, något som tidningarna sen döpte henne till. Alltså det är ungefär som att man skulle kalla Bianca Ingrosso för Burleska Bianca eller något sånt där. Ja, men alltså det, ungefär.
Och även om Burleska Bianca då skulle vara ett etablerat namn för henne, så är inte det, jag skulle ju inte hävda att det är en garant för att man är en skyldig i en mordrätt.
Nej, inte enligt dig, nej. Men enligt tidningarna så såg de ju liksom, den italienska åklagaren och då italienska tidningar och också brittiska tidningar, för Meredith var ju brittisk, mordoffret alltså. Mm. De gillade ju det här, Foxy Noxy, att hon var liksom en mansslukerska. Någon slags femme fatale med en engelsk ansikte och djävulens ögon, typ. Tidningarna kom ju också över hennes dagbok som de publicerade, där hon skrivit om sina sexpartners.
Just det, det är så sjukt ju.
Ja, och både Amanda och Rafael nekade ju såklart, men de dömdes ändå. Egentligen utan bevisning, och allt som fanns var ju egentligen den här videon. Och vad gör då Amanda på videon? Hon kysser sin kille Rafael på ett Ja, vad media menar är ett sexuellt sätt. Och det här sker ju då precis när hon fångades ju av en tv-kamera, en nyhetskamera, när hon då står utanför huset och polisen precis har hittat Meredith. Så hon har ju precis fått reda på att Meredith har dött, och då kysser hon sin kille Rafael, och det här tyckte ju då både åklagaren och media var väldigt suspekt.
Det är också så märkligt, för jag tycker när man ser den kyssen så är det så här, det är ju liksom, de är uppskakade och det är typ så här, hon söker trygghet. Det tycker jag det ser ut som.
Ja, vi lägger upp den på At The Daily Messiah, men verkligen, det är inte så att man sitter och tänker att man bevittnar någon slags förspel.
Ja, men det är ju det som både åklagaren och media hävdade då, att det här ser ju, deras kyss ser sexuell ut på något sätt. Och att det kan bara tyda på att ja, hon var inblandad i det här som någon slags sexuell, jag vet inte, lek.
Än så länge bevisläget väldigt svagt.
Exakt. Och efter flera överklaganden och ytterligare rättegångar så frias Amanda och Rafael till slut. Eftersom, precis som du säger, det finns liksom ingen bevisning riktigt. Men hon är ju fortfarande dömd i mångas ögon, speciellt i italienska ögon. För det här kommer lite en anekdot då, för jag dejtade en italiensk tjej för många år sedan.
Ja.
Skrytmat.
Ja, men, och då när jag satt på någon så här släktmiddag så frågade jag, tror ni Amanda Knox är skyldig? Och då tittade alla på varandra först och sa, si.
Vilken inblick i italienska lynnet. Ja, men var det här, si. Började du, var det första gången du träffade då hennes,
ja,
familj? Och din första fråga är, mi chiamo John. So, do you think,
ja, men vad ska jag fråga om? Pasta?
Var det här samma middag som en av hennes italienska farbröder kom fram till dig och sa, so John, do you like rock and music?
Ja, Giuseppe. Det var hans fråga. Och jag frågade, so Giuseppe, do you think Amanda Knox is guilty?
Wow, vilket möte mellan den svenska och italienska kulturen.
Ja, och när alla sa si då, då blev jag ju lite, ja, men lite upprörd. Jag sa ju, hon är ju fria, det finns ju inga bevis. Och då sa de så här, well, she's a guilty of something. Alltså, något är hon skyldig till. Det var precis så de sa. Och jag fattade liksom inte riktigt vad de menade med det där. Så jag frågade liksom, vad menar ni med det? Och då sa de bara, that's the one spicy meatball.
Oj, de bytte där.
Ja. Ja, det kanske är något uttryck för, jag vet inte.
Ja, det kan det ju vara i och för sig. Jag kan inte så mycket.
Så jag blev liksom inte så mycket klokare av det. Men det här verkar i alla fall fortfarande vara någon slags allmän uppfattning om Amanda Knox i Italien och i England, trots att hon är helt friad. Men där slutar då historien om Halloween-mordet. Det borde ju inte vara en historia om Amanda Knox, för hon hade ju ingenting med det här att göra. Och när hennes mördare nu är släppt så tycker jag att vi ska skänka en tanke till Meredith Kircher, mordoffret som fick sitt liv avslutat alldeles för tidigt.
Ja, verkligen. Matt Damon, han gjorde väl en film relativt nyligen som handlade om just det här mordet, där han var då pappan som skulle försöka få sin dotter friad. Hon hade hamnat i typ ett fängelse utomlands för ett mord. Och sen i slutet av allt det här så insinuerar de att dottern ändå var skyldig och hade, ja, men, typ bett den här mannen att mörda rumskompisen som också var hennes liksom kärleksintresse.
She's a guilty of something.
Exakt så.
Ja, men det säger ganska mycket tycker jag, att när man skriver en Hollywoodfilm så är ju det mest dramatiska slutet att ha. Och det är därför massmedia fungerar ju väldigt likt då, att så här, den här storyn om femme fatalen Amanda Knox som får män att göra vad hon vill, att mörda andra, ja, kvinnor och så vidare. Den historien är så pass kittlande att man väljer att berätta den istället för sanningen.
Ja, precis. Att det var en inbrottstjuv som också var väl dokumenterat, en ganska sleazy guy, va? Som de hade kört ut ur huset innan, för han hade väl varit där någon gång på någon...
Ja, han hade ju också gjort inbrott i hus precis bredvid perioden innan och sådär. Så absolut. Och hans del... Alltså det finns ju då konklusiv bevisning för att det är han som har utfört det här mordet. Men
precis.
Det var det.
Ja, det var det.
Vad snabbt han kom ut ändå.
13 eller? År.
Det känns som att italienska domar, jag vet inte, bara fördomen säger att de skulle ha längre straff, ja, i Italien. Det där känns som ett svenskt straff.
Först blev han ju dömd till 30 år. Men sen efter en överklagan så fick han straffet sänkt till 16 år. Och många tror ju att den domstol som sen sänkte straffet var inne på att han faktiskt, att Amanda Knox och Rafael Solicito då hade någonting med det här att göra, att han inte var ensam, och därför sänkte de straffet, och det har ju lett till att han har kommit ut nu efter 13 år.
Men du, John, visste du om det här, att du, den här Matt Damon-filmen som Clara nämnde?
Ja, ja, jo.
Har du sett den?
Nej, jag blev irriterad när jag läste om
den. Den kom förra året, Stillwater. Jag hade ingen aning om det. Stillwater heter den.
Ja, precis.
Ja, precis. Och Amanda Knox själv har uttalat sig om filmen. Hon har sagt att nej, de gör, ja, de tar fram fakta som inte stämmer. Ja, hon tar ju såklart, hon skriver inte under på att vad så det gick till.
Nej, och ja, det var när jag läste att hon hade sagt det som jag inte blev sugen på att se filmen, utan man kan istället, tycker jag, se dokumentären om henne på Netflix, Amanda Knox, om man vill ha lite mer korrekt info. Där är också de här brittiska jävla skitjournalisterna som kallade henne Foxy Knox intervjuade, där de motiverar då all deras rapportering om det här. Ja, det är ju värt att se för att få en inblick i hur de fungerar.
Ja.
Också värt att se för att se de här, ska man säga, klandervärda italienska gubbarna till åklagare som inte alltid, de känns inte helt repo.
Nej, nej, verkligen inte, utan de letar ju efter märkliga motiv, får man ändå säga.
Ja, men nästan en katolsk syn också, de letar efter synd liksom i henne och att det du ska förklara. Ja, det är intressant, det kan ni se på Netflix, och så kan ni se den här Stillwater, den ska jag försöka se själv nu, även om det kanske då inte speglar verkligheten.
Den är ingen bra.
Är den ingen bra?
Nej, jag tycker inte.
Nej, jag fattar. Vet du vad, Clara, jag tänkte att du skulle berätta om din, du har ju haft lite, det är någonting på Blocket som har hänt, men nu är faktiskt vårt tid ute för idag. Kan du göra det imorgon istället?
Ja, men det ska jag absolut göra. Det måste jag göra, för det är rafflande och kriminellt på samma gång.
Ja, det lät lite som att det var någon skit på gång.
Ja, det är det verkligen.
Ja, berätta det imorgon då. Nu måste jag rusa. Nu verkar kladdkakan vara klar här. Så att vi hörs imorgon. Då är det fredag, hörni. Mm. Ta hand om er själva och varandra. Vi hörs då. Hej, hej!
Hej, hej!
Hej!
Podplay. En del av...